السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا، مرحبا بكم. Vi fortsätter att gå igenom där vi stannade förra veckan i Kitab Bulugh al-Maram, Kitab al-Zuhud och Kitab al-Jami'. Och vi har kommit fram till hadith 1306 som berättas där profeten alaihissalam sa: Allahumma jannibni munkarat al-akhlaq wal-a'mal wal-ahwa' wal-adwa'. Profeten a.s. ber och säger: Ja Allah, Allahumma, skydda mig från dålig karaktär, dåliga gärningar, wal ahwa, vilseledande lustar eller begär, wal adwa, och sjukdomar. Och denna hadith är berättad av Tirmidhi och den är autentisk enligt al-Hakim. Naam. Och även andra ulema nämner att hadithen är sahih. Här finner vi att profeten a.s. ber Allah subhanahu wa ta'ala att skydda honom från dålig karaktär. Allahumma jannibni munkarat al-akhlaq. Och Allah skydda mig från dålig karaktär. Hur kan man få bättre karaktär? Vi har nämnt att man lär sig vad som är dålig karaktär, man försöker undvika den. Och också genom att lära sig vad som är bra karaktär och försöka göra den. Genom att umgås med bra människor som har bra karaktär. Genom att läsa sira från profeten a.s. om hans karaktär, hans shama'il, hans höga karaktär. Då Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen: Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Du har sannoliken en hög karaktär. Och Allah säger: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Att vi har sannoliken en god förebild i Allahs sändebud alayhi salatu wassalam. Och så vidare. Men en viktig aspekt i att få bättre karaktär som vi alla ska eftersträva, då god karaktär är bland det bästa och högsta som finns på domedagen. Är det inte så? Att god karaktär är det tyngsta på domedagens våg. Eller hur? Bland den vanligaste orsaken till att folk går in i paradiset är taqwa och husnul khuluq. Guds fruktan och bra karaktär. Alla dessa hadither finns. Så en person ska alltid eftersträva att ha den bästa och högsta av karaktär. Och en av de saker som hjälper, ett medel som hjälper människan att uppnå detta, är att be Allah Azza wa Jal om bra karaktär. För Allah Azza wa Jal är den enda som kan förbättra vår karaktär. Att få bättre akhlaq är en vägledning från Allah Azza wa Jal. Och Allah Azza wa Jal är den som vägleder. Eller hur? Så här finner vi: Allahumma jannibni. Och Allah skydda mig från dålig karaktär. Allt som räknas som dålig, negativ karaktär. Och vi finner en annan hadith att profeten a.s. säger: Wahdini li ahsani al-akhlaq. Och vägled mig till den bästa karaktär. För ingen annan än du vägleder till den bästa karaktär. Och vänd mig bort från dålig karaktär. Ingen annan än du vänder bort från dålig karaktär. Berättad av muslim. Wahdini li ahsani al-akhlaq. Och en annan hadith: Ja Allah, så som du gjort mitt yttre vackert, gör mitt inre vackert. Du som har gjort mitt yttre vackert, gör min karaktär vacker. Så här finner vi tre stycken dua. Där profeten a.s. ber Allah azza wa jalla om god karaktär. Och att Allah ska ta bort dålig karaktär från honom. Den dua vi kan göra, eller hur? Du kan säga: Allahumma hassin khuluqi. Allah förbättra min karaktär. Allah ta bort dålig karaktär från mig. Och så vidare. Ibland träffar man vissa människor. De har problem med vissa dåliga karaktärsdrag som de dras med. De har svårt att lämna. Vissa har lätt att bli arga. Eller hur? Vissa håller inte vad de lovar. Vissa är inte hjälpsamma. Vissa är snåla. Negativa. Vissa är fega. Och så vidare. Negativa karaktärsdrag. Taib, brorsan, syster, har du försökt att bearbeta, ta bort dessa dåliga karaktärsdrag med att göra dua? Har du bett Allah om hjälp? Vi säger, men jag kan inte och jag har svårt och jag har varit så hela livet. Har du ens bett Allah att förbättra dig? Nej. Då har du här en väldigt viktig hadith. Att vi ska be Allah azza wa jalla om bättre karaktär och att Allah ska skydda oss från dålig karaktär. Är ni med? Ska ni göra det? Vi ska alla göra det. Jag talar till mig själv och till er. Det är något vi alla ska göra. Inte bara kunskap vi ska ta in, utan vi ska försöka eftersträva att få bättre akhlaq, bättre karaktär. Och sen sa han, och skydda mig från dåliga gärningar. Munkarat al-a'mal. Dåliga gärningar. Och dåliga gärningar är först och främst det som är haram. Genom att kanske lämna det som är wajib. Eller att göra vad som är haram. För när man talar om att någonting är haram, så är det en av dessa två. När många hör ordet haram, så tänker de att det är att göra någonting Allah förbjudit. Eller hur? Dricka alkohol, det är haram. Eller hur? Men haram är också att inte göra det Allah har sagt att du ska göra. Allah säger att du ska be. Så om du inte ber, blir det inte haram. Det blir haram. Och bland de största av haram. Så munkarat al-a'mal, dåliga gärningar, är då först och främst att lämna det som Allah azza wa jall påbjudit och att göra det han har förbjudit. Genom göra det som är haram. Och sen nämner också här ulema att från dåliga gärningar kan också vara att man gör saker som anses vara mot seden, traditionen eller sunt förnuft på platsen där man befinner sig. Man kanske befinner sig på en plats, ett land, där en viss sak anses vara fult eller dåligt. Då ska man också undvika sådana här gärningar. Så att man inte blir en person som sticker ut och skiljer sig från mängden och gör negativa saker. Och så länge dessa seder inte går emot islam, så är de helt okej att följa. Som i vissa länder, för inte så länge sedan, så var det till exempel en person som var religiös skulle inte gå ut utan att täcka huvudet till exempel. Det ansågs vara skamligt nästan. Han måste täcka en kofi eller någonting på huvudet. Idag kanske det är lugnt. Men till exempel på den tiden, det ansågs vara gärna konstigt eller fult eller någonting. Alltså, då ska han inte skilja sig från mängden. Utan han klär sig så som folket klär sig. I vissa länder kanske det anses vara fult att ha ett visst klädesplagg. Fast klädesplagget är halal. Men man låter bli. Så att man inte sticker ut från mängden. Och sen så säger profeten alaihissalam och skydda mig från al-ahwa. Al-ahwa. Och al-ahwa betyder här att följa sina lustar och sina begär. Och al-ahwa refererar ofta till al-bid'a. Att följa innovationer i islam. Och det är det som folket av bid'a gör. Att de följer sina lustar. Det de vill göra, gör de. Det de vill att det ska vara från islam, gör de till islam. Om de tycker om någonting, alltså då gör vi det till islam. Även om det inte hör hemma i religionen. Det är att följa sina lustar och sina begär. Och det här är någonting som är väldigt destruktivt. Det är någonting väldigt, väldigt farligt och destruktivt. Och profeten alaihissalam har nämnt de här. Han har sagt att de är någonting som förgör människan. Då han nämnde att följa sin girighet, ge efter sin girighet, följa sin hawa och att förundras över sig själv. De här tre nämnde profeten alaihissalam som väldigt negativa egenskaper. Shuhun muta, att ge efter och följa sin girighet. Och två, hawan muttaba, att följa sina lustar och begär. Och tre, att wa i'jabu al-mar bi nafsihi, att en person förundras över sig själv. Man tycker att man är någonting, man är för mer, man är bättre än andra. Det är också en väldigt, väldigt ful och dålig egenskap som muslimen inte ska ha. Och det här är destruktivt. Att följa sin hawa leder till helvetet, som Allah azza wa jalla har nämnt i Koranen. Utan en person ska trotsa sin hawa. فَأَمَّا مَنْ نَهَا نَفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Att den som hindrar sin nafs från att följa al-hawa, han gör jihad al-nafs. Och inte bara springer efter dessa lustar, haram och bidda. Han kommer att få jannah som sin destination. Hänger ni med? Så man kan inte bara göra allt vad man känner för, utan man begränsar sig till vad religionen har tillåtit. Och alhamdulillah, det finns inget behov av att lägga till eller ta bort någonting i islam. Islam är redan fullbordat. Och varje person som kommer att lägga till någonting i islam, det är som att han indirekt säger att islam är inte fullbordad. Islam har brister som jag har fullbordat. Är det inte så? Har inte Allah sagt att islam är fullbordad? Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Eller hur? Islam är perfekt. Om någonting är perfekt och fullbordat, om det här glaset är fullt med vatten, fullt hit, kan du då hälla i mera vatten? Är glaset i behov av mera vatten? Nej. Och samma sak gäller en person som kommer och innoverar islam. Det är som att han säger, islam har brister. Det saknas någonting som jag måste fixa eller lägga till. Och det är väldigt, väldigt allvarligt att tro på ett sådant sätt. Och alhamdulillah, vi har i sunna al-kifaya. Det räcker gott och väl. Vi är inte i behov av att lägga till någonting. Om du försöker att implementera vad islam redan har kommit med, du kommer vara upptagen dag och natt. Är det inte så? Försök göra alla de adkar som islam har kommit med. De dhikr som du ska säga vid vissa tillfällen. Försök bara. Du kommer inte klara av det. Det finns så mycket variation. Är det inte så? Och sen försöker du göra alla sunna böner också. Mashallah. Du kommer ha väldigt mycket att göra. Sen försöker du praktisera att läsa Koranen mycket varje dag. Försöker fasta varje dag. Besöka sjuka. Det finns hur mycket som helst. Oändligt. En islam är inte i behov av att fulan och fulan ska komma och komplettera islam. Utan det kommer vara som Salaf sa, att den som lägger till någonting i islam tar bort någonting från sunna. Yani det är som att han gör någonting och det byter ut någonting annat. Ett exempel. Har ni sett i vissa moskéer efter teslim, efter att imamen säger salam alaikum, så gör alla grupp dua. De gör dua tillsammans. Eller de gör dua tillsammans till exempel. Eller vissa säger salam alaikum, salam alaikum, och står upp och hälsar på alla i moskén och så vidare. Det är något nytt. Det är inte något som är sunna. Och gör man de här sakerna så lämnar man istället något som är sunna. Att efter teslim säga astagfirullah 3 gånger, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, göra tasbih, läsa ayat al-kursi. Det är sunna. Men gör man de här nya sakerna, då finns det ingen plats för att göra sunna. Då puttar man sunnan åt sidan. Så en muslim ska inte följa sin hawa, ska inte följa sina lustar och dessa innovationer. För de leder människan bort från den rätta vägen. Alhamdulillah, vi är ålagda att följa profeten Muhammed alayhi salatu wassalam. Och sen sökte han skydd från al-adwa. Yani, då så säger här ulema, jobbiga, påfrestande sjukdomar. Att han sökte skydd från sjukdomar som pesten, som el-baras, vad heter det på svenska? Man är spetälsk. Vet, den här hudsjukdomen som drabbar människan. Eller idag som till exempel cancer. Och liknande sjukdomar som är jättejobbiga. Så man söker skydd från dem. Alla skyddar mig från dessa sjukdomar. Och värst av allt, bland de värsta sjukdomar en person kan drabbas av, är att förlora sitt förstånd. Hellre att du får de andra sjukdomarna än att du förlorar ditt förstånd. Inne, vad är meningen med att leva om du inte ens vet vem du är? Om du blir som ett litet barn eller som ett djur. A'udhu billah. Och därför finner vi också att profeten a.s.w. brukade söka skydd från al-haram. Att bli senil. Anna rudda ila arda lil umr också. Att jag blir så gammal, jag kan ta hand om mig själv. Vad är meningen med att leva länge om dina 20 sista år i livet ska vara att du är som ett litet barn och inte ens minns någonting alls? Pennan blir luft. Är det intressant? Är det kul? Någonting att se fram emot? Nej. Så man söker skydd hos Allah Azza wa Jalla från de här jobbiga sjukdomarna. Allah skyddar mig från detta. Och man ber Allah Azza wa Jalla om al-afia, att han ska skonas från dessa saker. Nästa hadith berättas från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: la tumari akha. argumentera inte med din broder. وَلَا تُمَازِهُ Och skämta inte med honom. وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ Och lova honom inte någonting som du sen inte kan hålla. Den här hadithen är berättad av Tirmidhi, men det finns daf, det finns svagheter i kedjan på hadithen. Men dess innebörd, dess ma'na är korrekt. Det är inte så att hadithen innehåller något som går emot islam eller är fel, utan alla dessa tre saker finner vi belägg för i sunnah. Det första är La tumari akhak. Tjafsa inte med din broder. Och vad som menas här är att tjafsa om onödiga saker. Det är tillåtet att argumentera för att försöka bevisa sanningen. Vägleda en person till sanningen. Argumentera för Allahs skull. Det är tillåtet. Allah Azza wa Jalla har sagt وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِهِ أَحْسَنُ Argumentera bara med Ahlul Kitab på det sätt som är bäst. Du kan argumentera ibland. Någon kommer, han har någon missuppfattning om islam, eller någon muslim har någon missuppfattning om någon bestämmelse. Då är det bra kanske att försöka övertala personen. Och då kanske man måste argumentera. Han får säga sitt, du får besvara. Han får svara och du får svara. Men det finns vissa villkor. Och det första är att man faktiskt har kunskap. Det är haram att argumentera utan kunskap. Och det kommer inte leda till någonting. Du kan inte argumentera med någon och sen säga men jag tror eller jag tycker. Det handlar om islam. Jag tror, jag tycker eller det finns inte. Säg Allahu alam, fråga någon som vet. Eller hur? Då blir det haram att argumentera om man inte har kunskap. Det blir också haram att argumentera om det handlar om dig. Att du vill ge seger till dig själv. Inte sanningen eller någonting. Utan det handlar bara om att knäcka den andra individen. Av personliga skäl. Det är också fel. Du ska lägga ner. Och varför ska man då inte argumentera med sin broder? Jo, för att som de lärda säger, det leder i slutändan bara till hat. Ibn Hibban, han har en bok som heter Rawdat al-Uqala. Det handlar om en visdomar och sådär. Och det nämner han. Han säger Al-mira akhu al-sha'nan. Att argumentation är brodern till fiendskap. Kama anna al-munaqasha ukhtu al-adawa. Så som typ tjafs är systern till fiendskap. Wal-mira qalil naf'uhu. Och att argumentera ger inte mycket nytta. Kethir sharruhu. Det ger mycket ondska. Wa minhu yakunu as-sibab. Wa min as-sibab yakunu al-qital. Och argumentation leder till att man svär åt varandra. Man förbannar varandra. Som i sin tur leder till att man börjar bråka med varandra. Wa minhu yakunu hiraquddam. Och från bråk uppstår att man kanske spiller varandras blod. وَمَا مَارَ أَحَدٌ أَحَدًا إِلَّا وَقَدْ غَيَّرَ الْمِرَاءُ قَلْبَيْهِمَا Och aldrig har två personer argumenterat eller tjafsat förutom att det har ändrat på deras hjärtan. Vad är han säger här? Två muslimer som börjar tjafsa på grund av världsliga saker, onödiga, löjliga saker. Om de tyckte om varandra, yani 100% innan de började, när de lämnar varandra så kommer det inte vara på 100%. Deras hjärtan, kärleken till varandra kommer ha sjunkit garanterat. Jag vet inte om ni har märkt det här någon gång, om ni har tjafsat med någon. Du känner avsky mot personen. Shaitan kommer emellan. Är det inte så? Så det är väldigt viktigt att man undviker att tjafsa. Och därför så sa profeten alaihissalam en väldigt hög belöning. Han sa Ana za'imun, jag kan garantera baytun bi rabbil janna liman taraka al-mira wa in kana muhiqqa. Jag kan garantera ett hus i utkanten av paradiset till den som lämnar att tjafsa även om han har rätt. Lämna det för Allahs skull, tjafsa inte. Men som vi sa, det är tillåtet att argumentera om det handlar om att försvara sanningen och övertala personen om sanningen. Men på villkor av att man har uppriktighet, gör det för Allahs skull. Och att man har kunskap. Hänger med? Annars låt bli att tjafsa med folk. Det var det första. La tumari akhak. Tjafsa inte med din broder. Wa la tumazihu. Och skämta inte med honom. Och det här är inte alil itlaq. Det vill säga, det är inte kan man säga, yani, det gäller inte alltid, yani, det finns undantag. Det är tillåtet att skoja och skämta med varandra. Islam har inte förbjudit det. Profeten alaihissalam brukade skoja med sahaba. Okej? Men det finns villkor för att skämta. Okej? Första villkoret är att det som man säger i sitt skämt är sant. Vad vissa gör när de skämtar är att de ljuger. De ljuger för att skoja. De hittar på någon berättelse. Personen blir rädd eller glad eller ledsen. Så jag bara skojar. Det är en av de vanligaste sätten att skämta på. Att man ljuger. Och det här är haram. Rasul alaihissalam, han sa wailun lahu, wailun lahu, wailun lahu. Yani, hård straff till den här personen. 3 gånger. Och då säger sahaba, vem är Rasulullah? Då så sa han som ljuger för att få folk att skratta. Och den hadithen är sahih. Exakt som 1 april. Eller vad heter det? Ja, 1 april va? Ja. Det handlar om att ljuga för att få folk att skratta, eller hur? Aprilskämt. Haram islam. Och i hadithen som vi nämnde nyss, att jag kan garantera att hus är utkanten av paradiset till den som lämnar argumentation även om han har rätt. Där sa han också, och jag kan garantera ett hus i mitten av paradiset till den som låter bli att ljuga när han skojar. Hänger ni med? Så första villkoret, ljug inte. Och därför, när sahaba sa, ja Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Du skojar med oss, ja Rasulullah. En Abu Huraira sa, du skojar med oss ibland. Då så sa han, na'am, walakin inni la aqulu illa haqqa. Jag skojar, men det jag säger är bara sant. Nej, jag ljuger inte, utan det är sant. Hänger ni med? Så det är första villkoret. När man skojar, det ska vara sant. 2 andra villkoret är att du inte får skrämma en person. Du får inte skrämma en annan muslim. Profeten alaihissalam har nämnt att det här är haram. Att man tar någon sak, man gömmer någon sak för att personen ska bli förvirrad eller rädd. Det är inte tillåtet i islam. Och speciellt i den här tiden, vad som kallas för pranks. Någon sitter och så bara kommer här så här ishink över huvudet på honom, bakifrån. Killen får värsta chocken, eller? Eller han går ut i parken och sen någon kommer ut med så här yxa och ser ut som en så här mördare eller någonting. Ni har sett de här pranks, eller? Eller det värsta, vad är det för någonting? Arab terror prank eller någonting. Han som springer och kastar den här väskan. A'udhu billah. Ni har sett de här sjuka människor. Ja? Vad kommer de ge för bild av islam? Ja? Så att det här är inte tillåtet. Det kommer inte öka kärleken mellan muslimer. Efter att man blivit behandlad på det här sättet. Så det är absolut inte tillåtet att göra på det här sättet. Och som han alla, jag hörde nu. Sheikh Sulaiman Raheili förklarade den här hadith. Och så nämnde han ett exempel. Han sa en person jag känner. Han var på väg till Salatul Fajr. Och på väg till Fajr så ville någon skoja med honom. Så han satte på sig så här läskiga kläder. Och hoppar ut på vägen. Killen blev så rädd att han förlorade förståndet. Han blev sjuk, sinnessjuk efter den här händelsen. En enda händelse. Han blev så skräckslagen att han tappade förståndet resten av livet. Är det någonting som man kan säga sen jag bara skojade? Nej, det funkar inte. Så 1. Ljug inte. 2. Skräm inte folk. Det är inte tillåtet att skrämma en annan muslim. Och 3. När det kommer till en misär att skämta. Man ska inte heller överdriva. Det berättas från Umar radiyallahu anhu att han sa: "Men kathura dhahikahu qallat haybatuhu." Det som skrattar för mycket kommer förlora sin respekt. "Wa man maz'a istakhaffa bihi na'am." Och det som skojar för mycket kommer folk att se ner på. "Wa man akthara min shay'in 'urifa bih." Och den som gör någonting mycket kommer att kännas igen vid denna sak. Yani man ska inte skämta för mycket. För den som hela tiden skämtar och skojar, urifa bihi, han kommer att bli igenkänd med den här saken. Han blir fulan, han skojaren, clownen, eller hur? Vissa personer tyvärr, När du tänker på en, han som alltid skojar, han som alltid skämtar. Du tar han inte seriöst. Till och med när han pratar, du måste fråga, menar du allvar? Eller hur? För det är alltid varannan mening. Hälften av han säger det är bara skämt och skoj. Och, ja, jag bara skojar, men inte seriöst. Eller? Utan, ibland. Och jag tror det var Imam Sa'di som sa ett väldigt bra exempel. Han sa, låt ditt skämt i din vardag och konversation vara som lika måttligt som saltet i maten. Hänger ni med? För mycket salt i maten förstör maten. Och för lite salt gör maten smaklös. Men ibland, man ska inte vara så här stel, robot och tjurig. Nej. Man kan skoja ibland, le och sådär. Det är inget problem. Men inte för mycket. Man skämtar och så. Utan som saltet i maten. Är ni måttligt? Alhamdulillah. Islam överdriver inte åt någon gärna i sida. Och sen nämndes i hadithen att man inte ska lova sin broder någonting som man sen sviker. Och det här har vi talat om i tidigare lektioner. Sen nämnde författaren en hadith från Abu Sa'id radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alaihi salatu wassalam säger: Khislatani la yajtami'ani fi mu'min. Det finns två egenskaper som inte förenas i en muslim. Al-bukhul wa su'ul khuluq. Snålhet och dålig karaktär. Och denna hadith, yani vissa ulema säger att den är hasan och vissa ulema säger att den är daif. Men vi har gått igenom de här egenskaperna. Vi har talat om snålhet och vi har talat om dålig karaktär. Och det finns inte mycket mer att säga, men en muslim ska inte vara snål och en muslim ska inte ha dålig akhlaq. Det hör inte hemma och är inte förenligt med den muslimska karaktären. Då islam uppmanar till att man är generös och islam uppmanar till att man ska ha den bästa och högsta av karaktär. Nästa hadith berättas av Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alaihi salatu wassalam säger: Al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi ma lam ya'tadi al-madlum. Rawahu Muslim. Här säger profeten alaihi salatu wassalam att om två personer hamnar i en dispyt, alltså de börjar att svära åt varandra, då är det den som börjar som bär synden. Så länge den som förtryckts inte överträder eller överdriver. Vi gick igenom tidigare i detta kapitel hadithen Sibabul Muslim Fusuk, eller hur? Att svära åt en muslim, förbanna, förtala, svära åt en muslim är synd. Kom ni ihåg den hadithen? Sibabul muslim fusuq. En muslim är inte sabbab. Han är inte person som förbannar och svär. Taib. Men om någon börjar att svära åt dig och förtala dig och kränka dig, då har du två alternativ. Ett, att du får svara på i enlighet med vad han har sagt. Han säger du är en idiot, då får du säga du är en idiot. Ja? Han säger du är dum i huvudet, du får säga du är dum i huvudet. Det är tillåtet. Det är att du ger tillbaka. Okej? Men synden är på honom. Det var han som började. Okej? Andra alternativet är att du är tyst. Han svär åt dig, han förtalar dig. Du säger ingenting, du förlåter honom, du struntar i vad han säger. Vilken av dem är bäst? Att besvara eller att strunta i det? Ha? Strunta i det, ja. Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt det här i Koranen. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ. Att om de gör någonting sånt här mot er, så får ni då besvara med samma eller med någonting likvärdigt vad de har gjort mot er. Yani, de sa gjorde så här, du får göra så här. Wala in sabartum, men att förlåta är bättre. Allah azza wa jalla säger wala in sabartum la huwa khayrun lis sabirin. Men om ni är tålmodiga så är det bättre för dem som kan härda. Fasfah, fasfah is safh al jamil. Allah säger också att förlåt eller överse ett vackert överseende. Allah säger också wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Förlåt och var överseende, vill ni inte att Allah ska förlåta er? Det finns många verser om detta. Så att det är bättre att förlåta och överse. Men som sagt var, om en person då svär åt dig eller förtalar dig, så får du säga samma sak tillbaka. Men det nämndes i hadithen, du får inte lam ya'tadi, du får inte gå över gränsen. Till exempel, han säger du är en idiot, då får du inte säga om din pappa och mamma är en idiot. Vad har de med saken att göra, eller hur? Då har du gått över gränsen. För att säga du är en idiot, bäst. Säger du någonting annat, då har du gått över gränsen. Ett till villkor är att du får inte besvara med någonting som är haram. I grunden. Till exempel, han säger till dig, inte kafir. Får du då säga till honom, och inte kafir, du är också kafir. Får du det? Det får du inte göra. För att det är alltså inte ens sant, och det är inte ens tillåtet i islam att anklaga en muslim för att vara kafir. Eller han säger till dig, du är zani, du är utzina. Då får du inte säga till honom, du är också utzina. Nej. För det är qadf, det är en grov synd i islam. Hänger ni med? Eller han säger någonting dåligt om dina föräldrar. Du får inte säga någonting dåligt om hans föräldrar. De har ingenting med saken att göra. Hey, då har man gått över gränsen. Utan det får vara måttligt. Hänger ni med? Och då är synden på honom. Ja, när han säger någonting fult till dig, du säger samma sak tillbaka. Då är synden på honom. Men det är bättre att låta bli. För som du har nämnt i vissa hadither, när man börjar svära åt varandra, då är det som att man är två shaitan. Ja, när shaitan kommer emellan. Och det kan resultera i att situationen eskalerar. Och det leder till bråk och tjafs och så vidare. Så det är bättre som Allah Azza wa Jalla säger, وَاَعْرِدَ عَلِ الْجَاهِلِينَ وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ. Om man säger någonting till dig, svara med ord som inte gör att du hamnar i synd. Ignorera personen. Innan han förtjänar inte ens sin uppmärksamhet. Det är det bästa. Säg bara Allah yahdik. Sen gå därifrån igen. För i slutändan, att kalla någon för idiot eller kalla någon för dum i huvudet, eller vad för positivt kommer det att leda till? Allah. Men det är tillåtet. Och synden är på den som börjar. Hela konversationen fram och tillbaka, det du ser och det han ser, allt hamnar på honom. Och du går därifrån syndfri. Hänger ni med? Och det här visar också på hur allvarligt det är att vara en person som förtalar folk och svär åt folk. För vare sig personen svarar eller inte, du har synd på det. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Abi Sirma radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger, man dara muslimen dara Allahu lah. Och man dara muslimen darahullah. Den som skadar en annan muslim kommer Allah att skada. Eller besvärar en annan muslim. وَمَنْ شَاقَ مُسْلِمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ. Och den som gör det svårt för en muslim kommer Allah att göra det svårt för. Och den hadith är berättad av Abi Dawud och Tirmidhi, som säger att den är Hassan. Och även Sheikh Al-Bani nämner att den är Hassan. Nah. Den hadith bevisar att det är haram att besvära en annan muslim. Ad-dar på arabiska betyder typ, jag vet inte exakt det svenska ordet, men skada kan man säga. Darar, att skada någon. Att skada en annan muslim är inte tillåtet. Det finns andra hadithen, la darara wa la dirar. Du ska inte skada dig själv, du ska inte skada andra. Utan man ska gynna andra. Khairukum anfa'ukum linnas. Inte vara den som skadar andra människor. Men subhanallah, vad händer om man är den som skadar andra människor? Allah kommer att göra så att det kommer tillbaka på dig. Jaza'an wifaqa. Yani i enlighet med vad du har gjort kommer det att hamna och landa på dig i slutändan. Och samma sak, den som gör det svårt för muslimer kommer Allah att göra det svårt för. Så man ska alltid försöka underlätta för folk. Och inte göra saker och ting svårt för andra människor. Och den här hadithen, nämner ulama, handlar om att en person gör detta medvetet. Det kan hända att du råkar besvära en annan muslim omedvetet. Och du kanske har rätt att göra det. Som han nämner Sheikh Suleiman ett exempel. Han säger, ni vet i våra hemländer, eller inte mitt, era hemländer, jag är svensk. Du äger en mark Och du har grannen, du har vägen till exempel. Han ser vägen. Grannen ser vägen, vilket är nytta för honom. Men din mark är mellan hans hus och vägen. Så du kommer och bygger ett högt hus. Och täcker hans, skymmer hans syn till vägen. Hans utsikt till vägen. Du har besvärat honom. Det här är som skada för honom. Men du har inte gjort det med avsikt av att skada honom. Och du har gjort någonting som du har rätt att göra. Det är din mark. Du kan inte bygga ett lägre hus och förlora 5-6 lägenheter som du kan hyra ut och tjäna pengar på och dina barn kan bo i dem på grund av att han ska ha utsikt till vägen. Eller hur? Det är inte ma'kul. Och plus att marken är din. Så han kan inte komma och säga jag får inte bygga för att jag ska ha utsikt över vägen. Men det skadar samtidigt honom. Men det är tillåtet. Hänger ni med? Så man kan inte säga att all skada som man tillfogar en annan person är haram. Utan ibland har en person faktiskt rätt att göra någonting. Hänger ni med? Men vi talar om det som är avsiktligt. Man skadar andra människor, man stör andra människor, man besvärar folk, man gör det svårt för folk. Det här är inte tillåtet. Och också det här med att göra det svårt för andra människor, det ska man också undvika. Man ska underlätta för folk. Och tyvärr, när man går till vissa muslimska länder, så finner man att de här komplicerade människorna, de finns. Du går till en statlig instans och du vill fixa dina pass till exempel. Familjens pass. Och då sitter någon snubbe där. Han har ingenting att göra. Han säger ta'al bukra. Kom imorgon. Ni har hört det, eller hur? Ta'al bukra. Och så kommer du imorgon och säger ta'al bukra. Mojud eller? Det finns, eller hur? Eller han säger upptagen. Han gör ingenting. Han säger upptagen. Men om du lägger ett $50 i passet. Halas. Han har tid. Han får sin bakshish, han får sin muta. Då, mashallah, du hamnar först i kön. Då helt plötsligt, det finns ingen ta'al bukra. Det finns ta'al. Alla tol. Och lilla SF, tyvärr, det här ska inte finnas i våra länder. Sen du går hit, mashallah, nidam, Allah musta'an. Eller hur? Sen, nahnu awla, Så, man ska inte göra det svårt för folk. Vad händer då? Allah gör det svårt för dig. Så man ska underlätta för folk. Och inte försvåra för andra människor. Författaren nämner sen en hadith från Abi Darda radiyallahu anhu där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger inna allaha yubghidu al-fahishul badi. Allah hatar den som är fahish och den som är badi. Och vi kommer förklara de här orden. Och en annan hadith laysa al-mu'min bit-ta'an wala al-la'an. Den troende är inte någon som förbannar och någon som svär. Walal fahish walal bavi. Och han är inte fahish och bavi. Och dessa hadithar är sahih. Naam. Allah hatar al fahish al bavi. Vad är al fahish? Al fahish det är en person min en person som beter sig fult i sitt tal och sitt agerande. Och den som en person som pratar smutsigt. Så vad kan man säga? Typ en person som är smutsig i munnen, ful i munnen säger man på svenska, eller hur? Han är ful i munnen, talar perverst, han är snuskig i munnen kan man också säga, och talar fult, snuskig, ful i munnen. En sån här person är hatad av Allah Azza wa Jal. Och om Allah hatar någonting tyder det inte på att det är haram, eller ska vi säga det är makro? Nej, det är haram. Det är haram att ha den här egenskapen. Att vara en person som är fahish. Han beter sig skamlöst. Smutsigt. Talar fult, perverst. Snuskigt. Det här är någonting som Allah Azza wa Jal hatar. Det här hör inte hemma i islam. Och i andra hadithen så sa profeten alaihissalatu wassalam att en muslim ska inte vara en mu'min laysa bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badi. Han la till att en troende ska inte vara ta'an. Och ta'an betyder en person som kritiserar eller anklagar, smutskastar. En jat'an. På arabiska ta'an betyder egentligen typ att slå eller hugga. Men han gör det med sin tunga. Genom att säga, men du är så, du är så, du är så. Kasta fula, smutsiga anklagelser på folk. Då är man ta'an. Och la'an är person som svär och förbannar. Yani yel'an. Det här är också något väldigt negativt. Och det finns tyvärr vissa som har den här ada, den här vanan att alltid förbanna. Allah yel'anuhu, Allah yel'anuhu. Och till och med subhanallah, vi har hört om folk som förbannar sina egna barn. Muslimer. Barnet gör någonting fel, Allah yel'anuhu. Och yel'anabuk. Mamma säger om sin egen man. Vad är shahada? Yel'anabuk. A'udhu billah. Det här är haram, inte tillåtet i islam att prata på det här sättet. Och därför så sa profeten alaihissalam, la yanbaghi lis-siddiq an yakuna la'ana. En sanningsenlig person ska inte vara en la'an, en person som ständigt förbannar. Rawahu Muslim. Och i andra hadithen, wala yakunu la'anun shufa'a wala shuhada yawm al-qiyamah. De som ständigt förbannar kommer inte vara medlare eller vittnen på domedagen. Ja, de förtjänar inte den här höga positionen på domedagen. De sätts åt sidan. Och här finner vi också Leysel Mu'min. Den troende har inte dessa fyra egenskaper. Att han är la'an, ta'an, fahish och badi. Och allt går tillbaka till att tala smutsigt, dåligt, vara ful i munnen. Detta indikerar på att de här fyra egenskaperna negerar el-iman. De är inte förenliga med iman. Yani den som har dessa egenskaper, han har en brist i sin iman. Förstår ni? Han har en grov brist i sin iman. Den som är ful i munnen. Och då förstår man att den som är vältalig, den som är god och fin i munnen, att det är en egenskap av iman. Som vi har talat om innan. Den som tror på Allah och domedagen ska tala väl eller vara tyst. Ja, det är en egenskap av iman att tala väl eller att vara tyst. Vi tar någon till kort hadith här. Det berättas från Aisha radiyallahu anha att hon sa till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "La tasubbu al-amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu." Akhrajahu al-Bukhari. Här säger profeten alaihi salatu wasallam: "Förbanna inte eller svär inte eller förtala inte de döda, för de har, vad kan man säga, de har faqad afdaw, de har förflyttat sig eller de har mött eller på väg mot det som de har gjort." Berättade av Bukhari. Yani en person som har dött, han har ju gjort massa saker i det här livet, eller hur? Bra saker, dåliga saker, han har sina hasanat, han har sina sayyiat. Och han, när han har dött, kallas, han är på väg till att möta Allah och möta vad han har gjort. När han ska få belöning eller straff för det han gjorde i detta liv. Eller hur? Och då, därför så sa profeten alaihissalam, la tasubbu al-amwat. Förtala inte de döda. Ibland, till exempel, vi nämnde när vi talade om baktal. Att vissa onda, dåliga människor, man får nämna dem på ett negativt sätt. En aktare för den här personen som säljer knark, han är shaitan. Eller hur? Tayyib, när han är muslim, när han har dött, då finns inte den här nyttan kvar av att kalla honom för shaitan. Han kommer möta Allah med att han var en knarkförsäljare. Allah yu'inu. Han ligger inte bra till. Yani, att jag förbannar honom kommer inte öka någonting. Hänger ni med? Det finns ingen nytta. När han levde, det är för att avskräcka andra från att hålla sig, eller att folk ska hålla sig borta från honom igen. Det fanns en nytta med att göra det. Varna folk för honom. Avslöja honom. Men när han är död, khalas. Han kommer möta Allah med de gärningarna som han dog på. Så man ska inte förbanna de döda. Man ska inte svära. Eller yani tala på något sätt nedlåtande om de döda, för de är på väg mot vad de har lämnat i detta liv. Och de nämner också här, ulema, att även om vi har den här personen som var ond, som vi sa, han sålde narkotika, han är mujrim, vi kallar honom för mujrim, kriminell, aktör, hade mujrim, hade shaitan. Ta när han dör, om jag säger el mujrim har dött, förstår ni el mujrim? Det betyder typ kriminell, han är gangster eller något. El mujrim har dött, alhamdulillah. Och hans pappa eller mamma står bredvid mig. Och jag säger så här. Hur tror ni då kommer känna? Ja, deras son dog. Och jag kallar honom el-Munjirim. Alhamdulillah, han är död. Kommer det gynna någonting? Nej, det kommer skada, eller hur? Så att det är bättre. Han har dött. Amruhu ilallah. Bäst. Det finns ingen nytta av att tala nedlåtande om personen. Vi tar den sista hadisen och vi är färdiga, inshallah ta'ala. Det berättas från Hudhayfa radiyallahu anhu att Rasulullah alaihissalam sa: la yadkhulu jannata qattat. Muttafaqun alayh. Här säger profeten alaihissalam att den som sprider skvaller kommer inte gå in i paradiset. Al-qattat är en person som är namam. Har ni hört termen namima? Namima betyder att sprida skvaller. Namam. Han går mellan två personer och sprider skvaller med avsikten av att förstöra mellan dem. Jag hörde honom säga, jag hörde henne säga, och han sa om dig, och han sa om dig, för att hetsa upp yani situationer mellan dem. Då är han en namam. Och det är inte tillåtet. Och det är från el-kabair, de stora av synder. För här nämns att han inte går in i paradiset. Och det tyder på att det är en stor synd. Men vi har gått igenom. Vad menas med att han går inte in i paradiset? Betyder det inte att han är kafir av Ibrahim? Nej, det kan betyda det. Att han går inte in i paradiset under en lång period. Folk får gå in före honom. Han får stå och vänta på domedagen. Eller kanske till och med brinna i helvetet. Och sen får han gå in i paradiset. För Ahl Sunna wal Jama'a säger att varje person som dör på al-iman, på tawhid, på la ilaha illallah, kommer att få hamna i paradiset. Även om han först straffas. Så länge han inte har gjort någonting som är kuffer eller shirk som tar honom ut ur islam, så kommer han någon gång att hamna i paradiset. Så alla de haditherna som nämner går inte in i paradiset och så vidare, yani då säger ulema, går inte in i paradiset först eller kommer att få vänta och så vidare. Men vem vill stå och vänta en minut på domedagen? Arasat al-qiyama. Och ni vet alla hur situationen ser ut på domedagen. Vem vill ens vara en minut i helvetet? Vi pratar om domedagen, vi pratar om helvetet. För att sen få komma till paradiset. Vi må alla skyddas från helvetet. Vi alla vill inte ens se helvetet. Eller hur? Så man ska inte ta lätt på det här heller. Det är lugnt, jag kommer gå till Jannah. Det är mycket, mycket allvarligt. Så vad händer här? En person som sprider skvaller går inte in i paradiset. Yani den som gör det här för att då förstöra mellan människor. Det här är en mycket, mycket ond egenskap. Att sprida namima mellan folk. Jag vet om ni minns. När två muslimer är ovänner. Islam har till och med tillåtit att du går till båda parterna och ljuger. En av de undantag som finns. För att de ska komma tillbaka till varandra. Och vissa ulema säger att inte ren lugn, men att man säger till exempel att personen gör dua för dig. Han vill dig väl, han gör dua för dig och liknande saker. Han vill bli din vän eller liknande. Så man försöker förena mellan dem. Hänger ni med? Vissa ulema har sagt att du får ljuga baserat på hadithen som finns. Att det är inte lugn att stifta fred mellan två människor. Men vissa ulema som är Ibn Uthaymin eller vissa säger att vad som menas är inte ren lugn utan det är eller tauria. Vilket betyder att man använder termer som förstås på ett annat sätt. Och de nämnde det här exemplet. Till exempel två personer bråkar. Och du går till den ena och säger vad han gör dua för dig. Varenda salat han gör dua för dig. Hur? I ett tashahud. I tashahud gör vi dua för alla muslimer. Hänger ni med? Så det är sant. Han gör dua för alla muslimer och han är en av muslimerna. Så när jag säger till honom, han gör dua för dig, jag har inte ljugit. Hänger ni med? Men han har inte gjort direkt dua för dig med ditt namn, men han har gjort dua för dig. Så vissa säger att det kan tolkas på detta sätt. Men alla kulihal, det vill komma till är att islam lägger så mycket vikt på att stifta fred mellan folk. Wal-islah, dhatul bayn. Och det är bland de bästa och högsta av gärningar som finns. Så att göra al-ifsad, att splittra mellan muslimer, det är bland de värsta av gärningar som finns. Och från dem är en namima, att sprida skvallen. Och därför, ett fel som många gör. Jag går till person A och jag hör honom prata dåligt om person B. Då har jag två val. Jag kan gå till person B och berätta att person A sa om dig. Det är sant, han pratar skit om dig. Eller jag kan vara tyst. Varför ska jag gå till person B och berätta denna information? Kommer det leda till ökad brödraskap? Eller kommer det splittra mellan dem? Hänger ni med? Så inte allt som man hör och inte allt som folk säger ska man sprida vidare. Även om det är sant. Ibland finns det större maslaha nytta i att vara tyst. Att inte berätta. Nej, ibland kan det finnas en nytta i att berätta. Till exempel, det handlar om giftermål, det handlar om att ingå affärsavtal eller liknande. Och man får reda på att den andra parten är falsk. Det här passar inte. Ja, ni aktar dig för den här personen. Och så vidare. Det är en annan sak. Man vill gärna se här. Men med avsikten av att göra fasad mellan dem. Det här är haram. Det är inte tillåtet. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Att de som skadar eller sårar de troende männen och kvinnorna. بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا. Med någonting som de inte har gjort. فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُحْتَانٍ وَإِثْمًا مُبِينًا. De har sannoliken tillfogat sig själv eller buhtan, tydliga lögner och en stor synd. Så att skada andra troende män och kvinnor är inte tillåtet i islam. Och ni vet ju alla hadithen där profeten alaihissalam gick förbi två gravar. Och han sa att de straffas för någonting som de inte ansåg vara stort, men det var stort hos Allah subhanahu wa ta'ala. Den ena brukade inte rena sig efter toalettbesök. Och den andra brukade sprida. Vad? Namima. Och den andra. Kan yamshi bin namima. Så det här är något som leder till straff i graven. Må Allah skydda oss. Så muslimer ska undvika såna här saker. Man ska inte vara någon skvallerbytta som sprider fasad. Och berättar allt om alla. Utan man måste kunna kontrollera den kunskapen man tar in och den kunskapen man sprider vidare. Finns det nytta? Kommer det ge skada? Allas är bättre att jag är tyst. Eller hur? Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.